Vi står kvar tillsammans och så tar jag dig med till Johannes kapitel 4 och vers 7. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen, den är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet från? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mera törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så blir jag aldrig mer törstig och behöver gå hit efter vatten. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord och vi ber dig att det idag ska ge oss liv och liv i överflöd. I ditt namn, amen. Varsågod och sitt. Pingstdagen, är det någon dag vi längtar efter mer än denna? Pingst är församlingens födelse. Pingst är inte bara församlingens födelse utan din och min födelse. Det är idag som du och jag kan få fyllas, påminna oss om våran på nytt födelse, kliva in i det som Gud har, som han vill ge oss och påminna oss om vilka vi är i honom. Idag ska jag tala om den helige ande som ger liv, som vill vara med och forma oss och som också ger kraft. En ande som ger liv, som formar och som ger kraft. Jag funderar på om det här är bra att ta med er i min lilla hjärna. Därför just här så undrar jag om den är lite för någonting som är specifikt bara för mig. Men det kanske finns någon här som kan hänga med. Ända sedan jag var liten så har jag älskat körsbär. Och tanken på att odla en egen körsbärsträdgård någon dag. Så fort som jag har tagit och ätit körsbär som jag kanske har pallat någonstans ifrån, så har jag liksom sparat dem som en hamster i min ena kind. Eller fyllt liksom fickorna med alla de här kärnorna. Och så har jag tagit hem de här och tryckt ner överallt där jag hoppas att det någon gång ska växa körsbärsträd. Det här har jag gjort överallt. Jag har gjort det hemma där jag bodde när jag var liten på Sunningen i Uddevalla. Jag gjorde det framförallt i Falkenberg där vi har vår sommarstuga. Jag gjorde det även på vårt förra hus. Och nu när vi är här så har jag börjat även här. Överallt så ligger det körsbärskärnor. Därför att jag hoppas att någon gång ska det börja växa körsbärs liksom, träd överallt. Tyvärr funkar ju det väldigt dåligt. Att bara liksom kasta ut frön och hoppas på att det växer. Men den här våren så var det annorlunda. Därför jag hade tryckt ner en hel hög av såna här kärnor i ett litet hörn i ett av Lins land. Det var hennes land, men jag tog det här lilla hörnet. Och den här våren så märkte jag att det började komma upp några små frön. De hade slått rot, äntligen hade de gjort det. Och jag har tagit och grävt upp dem här och tagit in dem och låtit dem liksom få så mycket växtnäring och så mycket vatten och så mycket omsorg. Jag har vårdat dem som om de vore mina egna barn. Varje dag har jag gått och sett, liksom, mår de bra, har de rätt sol, jag har skruvat på dem, hållit på. Och jag har nu 11 stycken körsbärsträd. Igår så gick jag upp på morgonen och så visade jag ett annat av mina träd. Det enda plommonträdet som jag har fått att växa. Och jag visade det för min fru och sa, titta vilket vackert plommonträd jag har. Sen hade vi barnkalas. Jag hade ställt ut dem här i solen. Och barnen började kasta vattenballonger. Och efter att jag hade varit hemma hos min syster igår så kom jag hem och ska kolla till mitt lilla plommonträd. Och då ser jag att en vattenballong har träffat det här plommonträdet och det har gått helt av och ligger vid sidan av och det är dött. Mitt hjärta. Det där med odlande lär oss att vi behöver ta hand om det som vi planterar. Det lär oss också att vatten är otroligt viktigt. Vi kan inte bara vattna en gång, utan vi behöver vattna gång på gång. Vi behöver se till att det verkligen får den näring som det behöver för att kunna vattna. Du kanske har försökt att plantera någon gång och så har du liksom undvikit att vattna i en vecka och sen så är allting dött. Vatten är så otroligt centralt. Och det här är någonting som Bibeln känner till, vattnets betydelse. Det går liksom igenom som en metafor som man räknar med att alla känner till. Och när jag läser det så tänker jag är inte säker på, eller jag är ganska övertygad om, att Bibeln inte är skriven i Sverige idag. Och jag är också ganska övertygad om att ganska så många har problem med att förstå just den här metaforiken. Därför i Sverige så är vatten billigt, vi öppnar våran kran, vi får vatten hela tiden. Det är liksom en väldigt enkel sak att jobba med. När vi kommer ner till kontinenten, när man är i Los Angeles, det har varit en del, så är det torrt. Vattnet i kranen går inte att dricka. Det är en helt annan sak med vatten. Man får liksom bunkra upp på ett helt annat sätt. I Israel så kände man till det här. Bristen på vatten är total på många platser. När man går till Jerusalem så är det ju ödemark och öken. Och vattnet måste man verkligen vara försiktig om. En av de mest kända psalmerna tar upp en metafor som många känner till. Och säger så som hjorten längtar efter vatten. Och vi tänker hjortar och vatten. Det låter ju som en fin bild. Men vi har aldrig hört hur en hjort ropar efter vatten. Där i torkan när vattenhålet inte längre har något vatten kvar. Och hjorten kommer dit och håller på att dö av törst. Och så ropar han efter vatten. Och de just det, så är det. De visste hur det var. Den här bilden, eller den här texten som vi nyss läste, den handlar om en samarisk kvinna. Jesus tog inte omvägen som alla andra judar brukade göra runt Samarien, utan han bestämmer sig för att gå igenom Samarien. Kortare, men farligt. Därför att judarna och samarierna var fiender. Och sen så kommer de hit utanför den här staden Sykar, och Jesus stannar upp där vid en brunn. Inte för att dricka, bara för att stå där. Så skickar han iväg sina lärjungar till staden för att de ska köpa mat. Han vill inte följa med, därför han har stämt möte med en person vid den här brunnen. Vilket är mycket märkligt, därför att det var mitt på dagen. Ingen rör sig utomhus då. Det är varmt, man har siesta. I bästa fall så ligger man och tar en tupplur här. Så varför stannar Jesus kvar i hettan vid den här brunnen? Det är för att det finns en kvinna som bara går till brunnen just då. En kvinna som inte kan be någon annan att gå dit för hon har inga vänner kvar. En kvinna som inte kan gå med andra dit för att de låter henne inte göra det. En kvinna som bara har ett endaste alternativ och det är att gå själv när ingen annan vill gå dit. Mitt på dagen när det är som hetast. Hon kommer dit och ser Jesus där och blir väldigt förvånad. Därför de lever i två helt olika världar. Hon är samarier, han är jude. Hon är kvinna, han är man. Men istället för att spotta på henne, istället för att säga något elakt som många andra runt om henne brukade göra, så inleder de ett samtal. De inleder samtalet om det här vattnet som finns i den här brunnen. Bara det att de finns där visar ju kampen om vattnet. Hon kanske inte ens går dit varje dag. Hon försöker säkert att vänta så länge hon kan. innan det att hon går till den här brunnen. Men nu är hon där. Hon pratar med Jesus. Han erbjuder ett annat vatten. Ett annat vatten som hon undrar, hur kan du ge mig det vattnet? Du har ju inte ens någon kruka att hämta upp det med. Och sen så säger han, jag är det vattnet. Och det är som att hon förstår i det här samtalet vem Jesus är. Och att det finns någonting djupare än vatten som man behöver. Det absolut mest väsentliga, det mest basala i livet, vatten. Som ger liv åt allt och allting. Det hade inte funnits liv på jorden utan vatten. Men så står det lite senare. Kvinnan lät sin kruka stå och gick bort till staden och sa till folket där, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Och så gick de ut i staden för att vara med honom. Hon kom dit för att hämta detta. Hon hade ansträngt sig ordentligt. Men där så mötte hon Jesus och det gjorde att hon till och med glömde bort att krukan var med henne. För hon hade fått någonting som var mycket viktigare än det som hon kom dit för att få. När man läser Johannes evangelium så finns det två stycken kapitel som är total kontrast. Kapitel 3 handlar om Nikodemus. Och Nikodemus är den där personen som man tänker borde ha lätt att nå Gud. Han är en lärd man. Han är en rik man. Han är man. Och han är en jude. Han kommer till Jesus om natten för att han är lite liksom för rädd om sitt rykte troligtvis. Så han vill prata med honom. Han vill se vad det är han har att ge. Och så börjar Jesus tala med honom och säger, du måste födas på nytt. Han vill grubbla lite grann på det här. Och lämnar Jesus. Och vi kommer att höra mer om Nikodemus långt senare. Men i Johannes text här så är det här en bild av dem som inte fattar. Där poletten liksom inte trillar ner. Här finns livets vatten framför honom. Men han är inte villig att lämna sin kruka och istället ta det levande vattnet till sig. Och så kommer vi till kapitel 4. Där är den totala kontrasten och vi har redan talat om det. Det är en kvinna, det är en samarier. Hon har ingenting av det som han hade. Men Jesus lyfter upp henne som det goda exemplet i den här texten. Lyfter upp henne och säger allt det som han ville ha, Nikodemus, det kan hon få. Och det vi ser här är två stycken saker som den här texten lär oss. För det första så behöver vi komma till Jesus. Vi behöver komma till honom och det är till honom vi måste vända oss. Om vi behöver bli fyllda av någonting, om vi behöver bli fyllda av livets vatten, kan vi inte vända oss till någon annan källa. Vare sig det är en källa i Jerusalem eller en källa på det här berget Gerasim. Det finns bara en källa som kan ge oss detta vatten och det är Jesus Kristus. Men när vi kommer till honom kan vi inte komma med våra kärl fyllda av allting annat, utan vi behöver komma med våra kärl tomma. Vi behöver hälla ut det som finns där för att han ska kunna fylla på. Vi behöver Jesus och vi behöver ge allting för att få honom. Den här kvinnan var villig att göra det. Jesus ger oss livet. Men livet är någonting som vi alla har. Alla har vi ju livet, därför är vi här, det är därför vi kan höra, vi kan se, vi kan gå runt, vi kan ha kärlek. Allting har vi ju därför att vi lever. Så varför talar Jesus om att vi ska få liv när det är helt uppenbart att vi lever? På samma sätt som det finns olika typer av vatten, så finns det olika typer av liv. Det finns ett liv som vi alla har. Men ett liv i det som är frånkopplat vårt egentliga liv, vår egentliga källa. När Bibeln talar om det här så talar den om den första Adam. Den Adam som en gång hade kontakt med Gud. Den Adam som fick livet inandat in i sig själv av Gud, men som har förlorat den kontakten. Och Bibeln talar därför om Jesus som den nya Adam, eller den andra Adam. Han som är skapad, han som blev till för att ge liv, kom till jorden för att ge liv och är därmed den som kan föra oss tillbaka där vi kom ifrån. Han ger oss nyckeln tillbaks till Eden. Han öppnar dörren till det nya livet. Genom honom kan vi bli det som vi var tänkta att bli. Vi behöver födas på nytt. Bli till en ny skapelse och han har vägen dit. I hela Johannes evangelium men också i Bibeln så talas det om det eviga livet. Det eviga livet är någonting som Jesus säger kommer här och nu. Vi kanske tänker att det eviga livet är himlen. Ett land efter döden, en plats långt bort ifrån någonstans där jag kommer efter jag är död. Men istället så talar den här texten om, och de här texterna i Johannes evangelium om, att det eviga livet är någonting som jag kan få här och nu. Genom den helige ande, genom en tro på Jesus Kristus, så kan det eviga livet börja nu. Du kan så in ett frö i ditt liv som växer och gör att du här och nu kan få det eviga livet. Det är därmed ingenting som börjar efter din död, det är någonting som börjar nu. Anden är den som ger liv i ditt liv här och nu. Men anden, när du har fått den, är också någonting som finns med i livet. Det är inte bara så att du får ett evigt liv och sen så är det bra med det. Utan du får ett liv som sen liksom börjar fortsätta. Matteus skriver om ett frö. Ett frö som sås in och som börjar växa. Själv har jag börjat hålla på inte bara med frö utan också med surdeg. Det kan ju vara lite kul. Så jag har lärt mig lite grann om processen. Man tar en liten bit av surdeg och sen så har man massor av mjöl i det där. Och vatten. Och sen så låter man det ligga där. Och till slut så börjar det växa. Vare sig man talar om frö eller surdeg så visar det en bild på att det lilla börjar växa och det blir till någonting större. Jesus talar om att han kan ge den helige ande till oss alla. Men sen så finns det där fröet där inne och det vill liksom ta större plats. Den helige ande säger, jag vill få utrymme. Jag vill förändra och förvandla hela dig och allt som finns i dig. Jag vill inte bara vara någonting som du fick en upplevelse av en gång för länge sedan. Jag vill inte bara vara den som gav dig livet, utan jag vill vara med i livet. När man talar om den här surdegen så gör jag ju ingenting. Man tar degen och lägger fram den och sen så bara jobbar den själv. Och lite grann på samma sätt är det med det där fröet som man sår. Det liksom växer av sig själv. Det är ju som att det är oundvikligt, en process som bara liksom händer. Och det där är en aspekt av det. En aspekt är, det händer och jag behöver inte bry mig någonting. Samtidigt finns det en annan del. En annan del där det handlar om kamp. För att Guds rike ska växa i mitt liv, för att anden ska få fäste och det ska hända någonting, så behöver jag också liksom lägga manken till på ett sätt. Det är en dubbelhet i det här. Å ena sidan supernaturligt. Å andra sidan så är det som att jag måste liksom kämpa mig igenom det här. Den texten som jag tänker tala tydligast om det här är en text från Galatierbrevet. Och jag ska läsa den ifrån kapitel 5 och vers 16. Paulus säger, när jag säger er, låt er ande leda er så att ni aldrig ger efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätteri, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och av allt annat slag. Än en gång varnar jag er. De som gör sig skyldiga till sådant kan inte få del av Guds rike. Och så kommer den andra delen. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Här talar Paulus tydligt om att det finns dubbla vägar. Även de som har valt att få anden planterad i sig. De som har börjat liksom lägga den här surdegsklumpen i så att det där ska börja växa. Så är det som att man måste ändå välja. Du måste välja att följa andens väg. Eller att följa köttets väg. Jag försökte hitta en bild för det här, men kanske är det enklaste liksom att faktiskt använda de bilderna som finns här. Jag vet vad som händer med surdeg när man ställer in i kylen. Den typ avstannar helt. Du kan ha en surdeg i kylen i ungefär 2 veckor utan att göra någonting, men sen dör den. Ett frö kan ju hålla sig otroligt länge, också om det inte kommer i vatten. Men för att det ska växa, för att det ska bli någonting av det, behöver du vattna, du behöver ge det solljus, du behöver ge det näring. Processen sköter sig ganska mycket själv om du ger rätt förutsättningar. Och på samma sätt så tänker jag att det är med det här. För att Guds ande ska få leva i oss och förändra oss i en naturlig process så behöver vi ge rätt förutsättningar i våra liv. Vem sätter jag högst? Vem är det jag vattnar? Vem är det jag ger solljus? Vem är det jag liksom låter få den här tiden att processa? Gud vill på riktigt växa i våra liv. Hans ande vill förvandla oss så att det växer och tar över hela mig. Så att mina händer gör hans handlingar. Så att mina fötter går hans vägar. Så att min mun talar hans ord. Så att mina ögon ser världen så som han vill se. Så att mina tankar tänker de tankar som han har planerat för mig. Han vill växa i mig så att hela jag får formas och bli den karaktär som han vill att jag ska bli. Men om det ska ske så måste jag vattna och jag måste ge tid och kraft för att den här processen inte ska dö av, somna in eller försvinna. Vattnar vi? Eller har vi ställt in surdegen i kylen? Det finns en text som vi läste, tror jag, förra veckan. Jag vet inte om det var Seppo som läste den. Från psalm 84. En psalm som talar om när det ibland blir otroligt tufft. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig. De som gärna drar upp till templet. När den går genom bakaträdens dal blir den till en flödande källa. Höstregnet fyller den med välsignelser. De går genom port efter port tills de möter Gud på Sion. Herre Gud, Sebaot, hör min bön. Lyssnar du, Jakobs Gud? Den här texten är ju helt obegriplig när man läser Bibel 2000. Jag håller med Sepp att man hellre ska läsa 1917 eller någon annan översättning här. För bakaträdens dal säger ingenting. Men när man läser, och nu tar jag en annan översättning, så står det: när jag går genom Tåredalen så blir den till en flödande källa. Det är en bättre översättning. När jag går i en tåredal. Vi kanske tänker på psalm 23. Inte ens i dödsskuggans dal så fruktar jag någonting ont. Du vet, du och jag har olika förutsättningar i livet. Och det är så lätt att leva ut efter sina förutsättningar. Att när det går bra så är vi glada. När vi har mycket liksom pengar på kontot så känner vi oss stabila. När alla relationer fungerar så känner vi att det är härligt att leva. Det finns så mycket som vi påverkas av. Och jag vet att jag gör det också. Men det de här texterna talar om, det är att om du har den där källan i ditt liv, så kan du gå igenom den torraste mark, men du har fortfarande en källa att dricka ifrån. Om du går i de djupaste dalar och allting annat faller, så finns det en sak som inte faller. Och det är honom som du har byggt ditt liv på. Han bär dig när inte du längre kan bära dig själv. Den här texten talar om att du kan kliva på i livet och gå vart han än kallar dig. Och när det blir tufft och när du känner att det finns ingenting annat runt om i världen att hålla fast vid, så kan du hålla fast vid honom. För han håller när allting annat vacklar. Inte bara det, så säger han, när du går genom Tåredalen så blir den till en flödande källa. Det vill säga, när du går där det är som tuffast, så är jag med dig extra mycket. Det är som att den där källan som du har börjat dricka av, den börjar flöda extra mycket när det är torrt runt omkring. När tårarna kommer så finns det någonting att hålla fast vid som inte sviker. Det här lär oss att leva ett liv som inte är beroende av de omständigheter och förutsättningar som finns runt omkring dig. Vi är glada när det finns något att glädjas åt. Och vi gråter när det finns något att gråta åt. Men vi står pall för att han bär oss med och genom sin helige ande. Den helige ande är vattnet. Han är vinden. Han är oljan och han är elden. Men han beskrivs också, kanske mest relationellt då, som hjälparen. Han är den som vill hjälpa dig och mig. Han är den som vill ge oss kraft där vi finns. Och är det någonting som vi som pingströrelse har talat om, så är det kanske den delen framför allt. Att det finns nya nivåer när det gäller den helige ande. Nöjd är inte bara med att ha fått bli född på nytt, även fast det är fantastiskt. Den helige ande vill föda dig på nytt. Men han vill också döpa dig i sig själv, så att du får en kraft att leva av i livet. Han vill låta dig få tala i nya tungor, så att du har ett bönespråk, ett maskineri, liksom en oljepump i källaren som aldrig dör. Oljepump är inte så kosher längre, kom jag på. Säga någonting annat som låter bättre och mer grönt. Solkraftverk vill han ha. Det är svårt att ha i källaren. Men den helige ande vill verkligen ge dig kraft. Och du kan få kliva in i ett liv som är mer än det som du har fått tidigare. Som avslutning ska jag läsa ett sista bibelord. Ett bibelord som å ena sidan inte har någonting med det här att göra. Men jag går till en text som talar om brunnar. Och det är egentligen det enda den talar om. Från första Mosebok kapitel 26 och 12 så står det: Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt igen. Herren välsignade honom och han blev rik. Hans rikedom blev allt större. Till sist var han mycket rik. Han ägde jordar av får och kor och hade många tjänare. Allt detta väckte avund bland filisterna. Alla de brunnar som hans far Abrahams män hade grävt på dennes tid fyllde de med jord. Och Avimelech sa till Isak: du måste flytta härifrån. Du har blivit alldeles för stor för oss. Då flyttade Isak, han slog läger i Gerardalen och bodde där. Och nu kommer det. Isak grävde åter upp de brunnar som hans far Abrahams män hade grävt medan filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav brunnarna samma namn som hans far hade gett dem. Och när Isaks män grävde efter vatten i dalen fann de en källåder. Abraham grävde brunnar och Isak grävde upp de brunnarna. Och sen så vet vi att den här brunnen som vi nyss har talat om, där hon, den här kvinnan, stod, var en brunn som Jakob hade grävt. Du vet, det finns brunnar som har grävts innan oss. Och många av dem har blivit igenfyllda med massa skit, så att vi inte längre kan hämta vatten ur dem. Men de finns där. Och det finns ett arv som vi står i. Av män och kvinnor som länge har fått söka Gud. Men vi kan inte gå till de brunnarna igen och få vatten, därför att andra har liksom hällt massa jord i dem. Vi kan se på deras välsignelser och vart de hämtade vatten. Men för att hämta vatten där så behöver vi göra ett jobb och vi behöver börja gräva igen. Det finns en brunn med vatten. Är du redo att gräva? Är du redo att ge lite tid och lite kraft för att den helige ande än en gång ska få fylla inte bara dig och mig utan hela vår församling och hela detta folk? Det finns tider som vi talar om som historia. Kommer du ihåg? Minns du vad som hände? Väckelsen som var? Den här platsen är inte vilken plats som helst. Upplands Väsby är platsen för både Sven Lidman och Levi Petrus som banade väg för pingstväckelsen här i Sverige. Det finns tider då det har varit bön och fasta här. Det finns årtionden då man har legat på knä och sökt Herren. Då man har fått se genombrott på genombrott. Men de brunnarna är sedan länge igenlagda med massa annat. Guds folk behöver börja gräva igen. Fram med spaden. Så att vi kan gräva upp de gamla brunnarna. Vi behöver Guds heliga ande och hans kraft. Inte bara för vår tid. Inte bara för oss. Vi behöver dem för våra barn. Och vi behöver dem för vårt land. Och när de grävde, när Isak grävde, så fann de mer vatten i dalen. Och de fann en ny källåder. Du vet, vi vill inte bara tillbaka. Vi vill hitta nya källådrar. Med ny kraft ifrån Gud. Som visar på framtiden för Guds folk. Du vet, vi lever det här kyrklivet bredvid Burger King och Statoil. Snabbt in och tanka på. Snabbt in och hämta en hamburgare liksom. Vi får aldrig bli snabbmatskristendom. Du vet, vill du ha ett liv med den helige ande så kräver det tid och det kräver målmedvetenhet och det kräver att du lämnar det gamla för att söka honom. Gud kommer inte ge dig någonting om inte han får vara först i ditt liv. Men om han får vara först i ditt liv så säger han, det enda du behöver göra är att be så kommer du att få. Och det är ett löfte att stå på. Om du finns här idag som vill bli fylld av den helige ande på ett sätt som du inte har blivit tidigare, så är min verkligen önskan att du kliver in och får förbön idag av Helene och Seppo här bredvid. De vill lägga sina händer på dig och de vill be att Guds ande ska drabba dig och falla över dig. De vill be att du verkligen får bli fylld av den helige ande för första gången. Men kanske är det så att din brunn har blivit igenfylld och du behöver gräva upp den igen. De vill be att du får tala i tungor på nytt. De vill be att du får bli fylld av honom på nytt. Och är det så att du står i ett läge där du känner, jag har aldrig liksom kommit in i det där på riktigt. Kliv fram och låt dem få be att du får bli fylld för första, andra gången. Men vi ser när vi läser apostlagärningarna att det finns en första gång, men sen finns det en andra och en tredje gång där man får bli på nytt liksom fylld av honom. Nöj dig inte med där du är, du behöver honom en gång till. Om vi är ett pingstfolk och heter pingstkyrka, låt oss i alla fall be den bönen gemensamt. Helige ande, kom. Helige ande, kom och gör någonting nytt i våra liv. Fyll oss med din kraft. Fyll oss med din kraft och ge oss allt det som du vill ge oss. Vi vill inte gå en endaste minut utan att du är den som ger oss livet. Och vi vet att det är det från början. Men ge oss det nya livet i dig. Fyll oss en gång till med din kraft. Låt oss inte nöja oss med mindre än att du blåser ditt liv i oss en gång till. I Jesu namn. Amen.